Thank you very much. It's a tremendous pleasure for me to be here tonight.
Tack så mycket. Det är en stor förmån och en glädje för mig att få vara här ikväll.
There's a story of a recent English archbishop who had his first visit to the United States.
Det finns en berättelse om en engelsk ärkebiskop för inte så länge sedan som besökte New York för första gången.
He was warned that the American reporters were much tougher than the European press.
Han varnades för att de amerikanska reporterna var mycket tuffare än de europeiska.
And his press secretary trained him so that he didn't put his foot in it and made some bad mistake.
Och hans pressekreterare tränade honom så att han inte trampade i klaveret och gjorde något misstag.
Sure enough, when he landed at Kennedy Airport, one of the first questions he got was this.
Men mycket riktigt, när han kom till Kennedy-flygplatsen så mötte han några reporter där och den första frågan han fick var:
Mr. Archbishop, do you intend to see the strip clubs in New York?
Herr ärkebiskop, ämnar du att se striptease-klubbarna här i New York?
But he was well trained and he looked at the reporter and he said, are there strip clubs in New York?
Men han var ju väldigt vältränad, han tittade på reportern och sa, finns det striptease-klubbar här i New York?
And everyone applauded and he thought he'd done rather well.
Alla applåderade och han tyckte att han hade klarat sig rätt bra.
But to his dismay, the next morning he saw the newspaper headlines.
Men till sin förtvivlan så såg han huvudrubrikerna nästa morgon i tidningarna.
Archbishop's first question, are there strip clubs in New York?
Ärkebiskopens första fråga, finns det striptease-klubbar i New York?
Now I'm afraid speaking through an interpreter is a little like that.
Ja, tala genom en tolk lite utav det.
Once I've said it, I have no idea what Gunnar's going to say next.
Han har väl sagt någonting så vet han ju inte vad som kommer ut i andra änden.
So I'm just trusting you to tell me if he gives a completely different talk.
Så jag tröstar att ni ger en signal om det är helt annorlunda. Det som kommer ut här från mig.
Neither truth nor faith are very fashionable today.
Vare sig sanning eller tro är någonting som är särdeles inne idag.
Take for instance truth.
Ta till exempel sanning.
The early modern scientist Bacon made a famous remark.
Den tidiga moderna vetenskapsmannen Francis Bacon gjorde det här berömda påståendet.
What is truth, he said, jesting Pilate, and didn't stay for an answer.
Vad är sanning, sa den gycklande Pilate, och stannade inte för att invänta svaret.
But at least Pilate was prepared to ask the question.
Men Pilatus var ändå redo att ställa frågan.
George Orwell said that in 1984, objective truth would almost have faded away.
George Orwell påstod att 1984 så kom objektiv sanning att ha fullständigt försvunnit.
And that's one of the places where he's remarkably close to the mark.
Och där har han kommit anmärkningsvärt nära sanningen.
Many of us can remember the 60s when the questions of truth were burning questions.
Många kan väl komma ihåg 60-talet när sanningsfrågan var brännande frågor, sanningsfrågorna.
People would stay up literally all night discussing what is reality.
Människor satt upp hela nätterna och diskuterade vad är verkligheten.
But truth is not a hot topic on many campuses today outside of philosophy departments.
Men sanning är inget brännande samtalsämne idag utanför filosofiska fakulteterna kanske eller filosofiska studier.
On the one hand we're more aware of more and more claims to truth.
Å andra sidan så är vi mer medvetna om sanningsanspråk kanske.
East against west, north against south, secular against religious and so on.
Öst mot väst, norr mot söder, sekulär mot religiöst och så vidare.
And on the other hand we're more aware of the greater uncertainty of the criteria of truth.
Men vi är också medvetna om att om den stora osäkerheten när det gäller kriterierna för vad som är sanning.
Even science, the citadel of rationality, is less rational than was once understood.
Till och med vetenskapen, som är alltså förnuftets citadell, högborg, så är man nu mindre säker på vad sanning är.
And you can see from philosophy departments down to the ordinary person in the street.
Och man kan se ända från de filosofiska fakulteterna till den vanliga människan på gatan.
There is a relativism which characterizes our world today.
Så finns det en genomträngande relativism som karakteriserar allting idag.
With some people it leads to more tolerance.
För somliga så leder det till en större tolerans.
With many more people it leads to a greater indifference to any truth.
Men för de allra flesta så leder det helt enkelt på att man är obekymrad, indifferent gentemot allt vad som kallas för sanning.
And with a few people it leads to greater fanaticism about what they consider their truth.
Och för en del så leder det till en slags fanatism där man liksom vill hålla fram sin speciella sanning.
Truth then is deeply unfashionable today.
Sanning är alltså inte någonting som är inne idag. Det är inte någon mode, det är inte på modet alls.
And so in a way is faith.
Och på sätt och vis så gäller det samma sak med tro.
Just before he died, Carl Gustav Jung wrote this in his diary.
Just innan han dog så skrev Carl Gustav Jung det här i sin dagbok.
The decisive question for modern man is he related to something infinite or not?
Den avgörande frågan för den moderna människan är han eller hon relaterad till någonting oändligt eller inte?
But now the very question just seems to be the product of an overburdened anxiety.
Men nu så verkar själva frågan en produkt utav allt för stor ängslan och frustrering.
Between 1900 and 1980, the growth of secular people in the modern world has been remarkable.
Mellan år 1900 och 1980 så har tillväxten utav sekulariserade människor varit anmärkningsvärd.
Whether you take secular people as hostile committed Marxists or happy-go-lucky agnostics.
Vare sig man kallar de sekulariserade är fientliga eller sådana som marxister som är fientliga till allt vad religion och sånt heter eller vanliga låt-gå-agnostiker.
Secular people have grown from 0.2% of the world to 21.3%.
Den sekulariserade andelen av världsbefolkningen har växt från 0,2% till 21,2%.
In other words, from 1/5 of 1% to 1/5 of the world.
Från en femtedel av 1% till en femtedel av världens befolkning.
Secular people now outnumber all the world's religions except one, the Christian faith.
Den sekulariserade andelen utav världens befolkning har nu vuxit i kapp alla utom den största tron, den kristna.
And if they grow at the present rate, they will catch up the Christian faith soon.
Och om de fortsätter att växa i samma hastighet så kommer de snart att ha hunnit i kapp också de som kallar sig för kristna trosbekännare.
So at first sight, secularism has triumphed.
Och på det sättet så kan jag säga att sekulariseringen och sekularismen har triumferat.
What began with the Greeks?
Vad som började med grekerna.
What broke into Europe with the Renaissance?
Det som bröt sig in i Europa i och med renässansen.
What accelerated with the Enlightenment?
Det som accelererade sen i upplysningstiden.
Suddenly seemed to take over the Western world in the 1960s.
Kom plötsligt och på sätt och vis överrumplade, tog över världen på 1960-talet.
Look at the space race.
Se nu på rymdkapplöpningen.
The gigantic space gantries were like modern man's technological cathedrals.
De här stora rymdfartygen eller rymd space
cathedrals gantries in the towers from which the ships were launched.
Ja, de här avskjutningsramperna för de här raketerna nu, det är som 1900-talets katedraler.
Well, look at the new humanist universities founded in the 1960s.
Eller de nya humanistiska universiteten som grundades på 1960-talet.
They seem like institutional tracts of humanism.
De såg ut som institutionella traktater för humanismen.
But either way, it seemed clear to many people that God was dead, man had come of age.
Det verkar så att för de flesta människor att Gud är död och människan har vuxit till sig.
And in few countries is that more evident than in Sweden.
Och kanske i få länder som är detta så klart som i Sverige.
When George Orwell wrote 1984, 80% of Swedes said they believed in God.
När George Orwell skrev boken 1984 så sades det att 80% ungefär utav svenskarna trodde på Gud.
In 1984, only 47% said they believed in any God, which is the lowest of any Christian country in the world.
Och 1984 så var det bara 47% som sade sig tro på någon slags Gud, vilket är den lägsta siffran någonstans i världen.
And of course, less than 5% actually go to church.
Och mindre än 5% går regelbundet till kyrkan.
It would be unnecessary to go on in this way. Truth is unfashionable. Faith is unfashionable today.
Jag behöver inte fortsätta, men det understryker sanningen att tron är inte inne. Och sanningen är inte någonting som är inne.
But as against that tonight, let me make three main points.
Men mot detta så vill jag ställa upp tre olika punkter.
And the first is this: today, for the more perceptive people, both truth and faith are a matter of deep urgency in Western society.
Men för många idag så är både tro och sanning någonting som verkligen djupt angeläget för människor och som de söker.
Again, let's just take truth first.
Ta först sanning.
There's a growing awareness that truth is necessary in order to stand against manipulation and injustice.
Det är en växande medvetenhet om att sanning är nödvändig för att stå emot den sociala manipulationen och manipulationen idag.
In other words, it's true that there is a greater confusion about truth.
Det är sant att det är en större förvirring runt den här sanningsfrågan.
It's true that there is less certainty about what truth is.
Det är sant att det är mindre visshet om vad sanningen verkligen är.
But it's also growingly true that people realize the need for some commitment to some truth.
Men det är också sant att människor är medvetna om att man behöver överlåta sig till någon form av sanning.
I was eating last week with a Marxist.
Ja, jag hade måltid förra veckan tillsammans med en marxist.
Editor of one of the widest read development magazines in the world.
Han var redaktör för en av de största tidskrifterna om utveckling i världen.
There is absolutely no truth, he said anywhere.
Han sa, det finns ingen sanning någonstans.
Every stand I make, he said, is a matter of my arbitrary emotional commitment.
Varje ståndpunkt jag tar är en följd av en helt tillfällig emotionell inställning som jag har för tillfället.
But knowing him well, it was easy to show him that what he said was denied by what he did.
Men det var lätt att visa honom att det han sa förnekades utav det han gjorde.
Whether he was standing against the scandal of the Nestle's milk advertising in the third world.
Vare sig han stod emot och försökte avslöja Nestle's barnmjölksersättningsprodukter i tredje världen.
Or against repressive regimes of torture in Latin America.
Eller förtryckande regimer som torterade människor i Sydamerika.
You could see that what was assumed in his stand that was a truth that was over against all that which he considered a lie or an injustice.
Och så kunde man klart och tydligt märka och se att vad han antog i sina ståndpunkter mot dessa olika saker var att det fanns en sanning, att det som gjordes, de här två sakerna som nämndes, var någonting som var en lögn, något som förnekade sanningen.
And you can see this on many sides today.
Det kan man se på många håll idag.
George Orwell stood against what he called newspeak.
George Orwell stod emot vad han kallade för det här nyhetstalet, nyhetssnacket.
And against the dangers of totalitarian doublethink.
Och farorna med det här totalitära dubbla tänkandet.
But he did so on the basis of what he called plain common sense, which itself was founded on an understanding of truth.
Han gjorde så utifrån vad han kallar för sunda förnuftet, som var grundat på en antagande om att det finns någon slags sanning.
Or take someone on the right rather than the left.
Eller ta någon på högerkanten istället för vänsterkanten.
Just think for a moment of Solzhenitsyn's attempt to restore Russia's history to Russia.
Tänk till exempel på Solzhenitsyns försök att återställa och återerövra ryska historien för Ryssland.
Truth in Russia means pravda.
Sanning på ryska och i Ryssland heter pravda.
But where pravda has mastered truth, Solzhenitsyn is trying to restore truth to Russian history.
Där pravda har slagit monopol för sanningen, den tidningen Pravda alltså, så har Solzhenitsyn försökt att återställa sanningen för det ryska folket.
And without the assumption of truth, his entire stand would be meaningless.
Utan att han har antagit och godtagit någon form av sanning, så hans ståndpunkt var ett helt standpoint was
would be meaningless.
Det skulle vara helt meningslös.
In other words, the assumption of truth underlies a number of basic things that are essential in our world.
Detta med att man antar att det finns någon slags sanning, det ligger under allt vad vi gör i den här världen.
What is reality?
Vad är verkligheten?
Is everything an illusion that's manipulable, or is something real and other things not real?
Är allting en illusion som kan manipuleras, eller är någonting verkligt motsatt till det som är overkligt?
Or what is identity?
Eller vad är min identitet?
We can play with many masks and we can have many games played against us, but is there something which is us which cannot be manipulated or not?
Vi kan ha många olika masker och vi kan spela många olika roller, men finns det någonting som inte går att manipulera, som är verkligen jag, mitt eget jag?
What is right and justice? Is everything open to different interpretations and different languages, or can some things be said to be wrong?
Vad är rätt? Vad är rättvisa? Eller bara är det bara fråga om olika former av tolkningar? Eller kan något sägas vara rätt och fel?
Let me give you a simple example of an ordinary expression of this need for truth.
Låt mig ge ett enkelt exempel på detta behov utav sanning.
We have in English, it can't be translated exactly into Swedish, but we have in English a very interesting swear word.
Vi har på engelska ett mycket intressant svärord. Jag vet inte om det går att översätta på svenska.
There are times of extreme evil when people are forced to say, God damn it, that is wrong.
När en stor ondska begås, så brukar folk säga utropa, Gud säger förbann, eller det är fel.
Now don't misunderstand me, I don't use that word myself around the place.
Misstolka mig inte, jag brukar inte använda det ordet själv.
But philosophically analyze what's been said.
Men om vi analyserar det här uttrycket och vad som sägs.
There are some experiences in life so evil that one has to transcend relative judgments.
Det finns saker och ting som är så onda som man möter i livet att man måste gå utöver den relativa bedömningen utav saker och ting.
It's a basic principle of the modern world, everything is relative.
Det är en grundläggande princip i den moderna världen att allting är relativt och flyter.
So you say this is wrong, well you're a product of that class, of this generation and so on, everything is relative.
Om du säger att någonting är fel, så beror det på att du är en produkt av en viss klass, och allt vad du säger är beroende av bakgrund eller arv eller miljö och så vidare. Det svävar.
Or again, one of the highest values in the West today is non-judgmentalism.
En av de högsta värdena idag är att inte bedöma och inte döma.
But you see, as against this, there are experiences which are so wrong that people have to say, God damn it.
Men mot vår vardagliga erfarenhet så vet vi att det finns saker och ting som är så onda och felaktiga att vi måste säga, må Gud förbanna det här.
In other words, where the judgment has to transcend anything relative.
En bedömning, en dom, måste alltså gå utöver det relativa.
Where the judgment cries out not only for heaven as it were, but even for hell.
Där en dom utropar, kräver ett straff, ett helvetes straff för vissa typer av ondska.
The time of Eichmann's trial, many people were asked, what was a punishment just for Eichmann?
Under Eichmann-rättegångarna så frågades människor, vad är den rätta formen av dom för Eichmann?
And the answer was, nothing that any human being could ever do if he was tortured for 1,000 years would be sufficient for what he'd done.
Ingenting vad en människa än kan göra om han så torteras i tusentals år skulle vara tillräckligt mot vad han har gjort.
Here was a wrong which transcended relativization.
Här var alltså en ondska, ett felaktigt handlande som gick utöver det som vi vanligtvis brukar relativisera.
Here is an evil which transcended the detachment of professional judgments.
Här var alltså en ondska som övergick den här liksom avskilda sättet att bedöma saker och ting som vi vanligtvis har idag.
So out of one side of modern people's mouth, they're saying, no, there is no truth.
Så på ena sidan så säger man, den moderna människan, det finns ingen sanning.
But out of the other side of modern people's mouths, again and again, you have the assumption there must be truth or something is deeply wrong.
Men å andra sidan så finns det denna övertygelse att det måste finnas en sanning, annars är det något fel någonstans.
So on the one hand, truth is necessary because of the stand against manipulation and injustice. The question is, what truth?
Så för det första är en sanning nödvändig för att vi ska kunna stå emot ondska och manipulation. Men då blir frågan, vilken slags sanning?
On the other hand, though, let me say secondly, that faith is necessary because of the need for meaning and the search for meaning in the modern world.
Å andra sidan så är tro nödvändig på grund av det sökande för mening som finns i den moderna världen.
Herman Kahn, the futurologist, was once giving a state of the world report.
Herman Kahn, framtidsforskaren, han gav en rapport om världens framtid.
In the discussion afterwards, the first question was, what do you think of all these problems as the worst?
Och när en diskussion som följde så ställdes frågan till honom, vilket av dessa problem tycker du är värst?
He said, none of the ones I've mentioned so far.
Ingen av dem som jag hittills har nämnt, sa han.
The deepest problem is the quiet crisis.
Det största problemet är den tysta krisen.
The crisis of meaning, of morale and morals.
Krisen utav mening, en moral och principer i livet.
The whole cry that God is dead and man has come of age looks very old-fashioned now.
Hela det här utropet att Gud är död och människan har vuxit till sig och blivit mogen, det är ute idag.
20 years old, but it might be 200.
Det är bara 20 år gammalt, men det låter nästan som 200 år gammalt.
Some of you probably read the title of one of the books of one of the nouveau philosophes in Paris.
Någon av er kanske har läst titeln på en av böckerna av de här nya filosoferna i Frankrike.
His title was much nearer the present mood.
Hans titel där på boken var mycket närmare den nuvarande inställningen.
God is dead, Marx is dead and I'm not feeling too well myself.
Gud är död, Marx är död och jag känner mig inget vidare själv.
In other words, one of the deepest signs of the last 20 years.
I andra ord, en av de djupaste kunskaperna i de sista 20 åren.
Is the recognition of the hunger that's human for meaning and belonging.
Är just detta iakttagelsen utav och hungern efter mening och att tillhöra någonstans.
In other words, human beings want to make sense of their lives and have meaning.
Mänskliga varelser vill göra mening av sina liv och ha en mening för sina liv.
Human beings want to have stability in their worlds. They want to belong somewhere.
Mänskliga varelser vill ha stabilitet i sina liv och tillhöra någonstans.
And you can see all over Western, apparently secular society, signs of this new search.
Och överallt i den moderna västerländska sekulariserade samhället så finner vi hur man söker efter detta.
Take even secularism itself.
Ta sekularismen själv.
The irony is today that secularism as an explicit philosophy does not appeal to very many people.
Det ironiska idag är att själva sekularismen, alltså som en filosofi bakom sekulariseringsprocessen, är inte längre tilldragande.
In fact, it has far less members than 20 years ago.
Det har mycket få, mycket färre medlemmar, sådana som tillhör detta typen av tänkande idag än för 20 år sedan.
No more damning critique of humanism than this.
Det finns ingen starkare kritik mot humanismen än detta.
That humanism is so bloodless that it does not appeal to ordinary human beings at a popular level.
Att humanismen är så blodlös att den tilltalar inte vanliga levande människor längre på i det vanliga livet.
And in the modern world, humanism rarely flourishes outside university worlds or related spheres like the media.
Och i den moderna världen så blomstrar inte humanismen någon annanstans än i vissa humanistiska fakulteter och vissa kretsar. Annars så är inte den en innefilosofi längre.
Or you can go further afield and see the new hunger expressed in the new religious movements.
Man kan gå vidare och titta på den religiösa, det här sökandet som finns i den nya religiösa rörelsen, nya andligheten.
They range from the bizarre to the extremely dangerous.
Som varierar från det helt bizarra till det ganska till det helt farliga.
But no one should ignore that these are some of the largest voluntary groups in modern society.
Men ingen kan ignorera det faktum att dessa är några av de största frivilliga sammanslutningar som finns i det moderna samhället idag.
And it's now said, for instance, that Europe is not so much post-Christian and secular.
Och sanningen är att Europa idag inte så mycket efterkristet och sekulärt.
As pre-Christian and increasingly pagan.
Som förkristet och mer hedniskt.
Or you can go to places in the United States like Berkeley.
Eller man kan gå till platser så i Förenta Staterna som i Berkeley.
And within 50 miles of Berkeley you can find an example of every religion the world has ever seen.
Inom krets av 50 engelska mil så kan man hitta nästan alla typer utav trossystem.
All alive and well and flourishing in a highly modern society.
Alla lever och växer och trivs i det här moderna samhället.
And of course, it's often the sons and daughters of the scientists and the atheists who are the strongest members of these new religious movements.
Och det är oftast sönerna och döttrarna utav de moderna vetenskapsmännen som är med i dessa olika nyandliga grupper och rörelser.
Or most importantly of all, you can put your ear to the ground of the perceptive thinkers.
Men ännu viktigare om man lär sig att lyssna till de moderna tänkarna idag.
It's not that by the dozens they're returning to faith.
Så är det inte det att de i dussintals så att säga återvänder till den kristna tron.
But rather there's a sense all over the place that the community of faith, the sense of faith is needed even to keep the academic world alive.
Så är det ändå detta att trons gemenskap och någon form av trosgemenskap behövs även i den akademiska världen.
You can think of leading Marxist thinkers like Alistair MacIntyre, the philosopher.
Man kan bara tänka på ledande marxistiska ideologer som Alistair MacIntyre.
Or you can think of leading Marxist philosophers like Kolakowski.
Eller ledande marxistiska filosofer som Kolakowski.
And all of these are people who have either become Christians again or are now respecting religion in a new way.
Och kännetecknande för dessa är att de, om inte de har blivit kristna, så har de en ny respekt, en ny känsla för vad den kristna tron verkligen betyder, den kristna kulturen.
And many of you will probably read the amazing interviews with Jean-Paul Sartre just before he died.
Och en del kanske har läst de här förvånande intervjuerna med Jean-Paul Sartre precis innan han dog.
In which, published in a left-wing magazine, he came to a position indistinguishable from a Christian one.
Där han i en artikel i en vänstertidning kom till slutsatser som man knappast kunde skilja från kristna.
Again, one could say more. But I would argue strongly that in modern society, truth is needed in the stand against manipulation. And faith is needed in terms of the search for meaning.
Man kunde ge många fler exempel på detta, men vi kan alltså konstatera att i det moderna samhället så behövs sanning för att stå emot olika former av manipulation. Och tro behövs för att vi ska finna en mening och en tillhörighet.
Let me go on to argue a second main point.
Låt mig sen ta fram en annan punkt här.
If this has a general urgency for Western society, it has a very particular urgency for Christians.
Om detta är angeläget för det västerländska samhället, så är det särskilt angeläget för kristna.
Christianity is a faith and it claims to be true.
Just därför att kristendomen är en tro och den gör anspråk på sanningen.
And only if it can justify itself on both these levels can it contribute to the current debate and the current dilemmas.
Och bara om den kan berättiga sig själv på dessa två områden så kan den bidra till just detta sökande i den moderna världen.
So for the Christian there's both a negative reason and a positive reason why this is deeply important.
Så för kristna finns det både en negativ och en positiv anledning varför detta är viktigt.
The negative reason is simply that if the faith is not true, it is merely an illusion and a crutch.
Den negativa anledningen är att om tron inte är sann, så är den bara en illusion och en krycka.
We all know the arguments from Lucretius, fear made the gods, right down to Marx and Freud.
Vi känner alla till de här olika argumenten, ända från greken Lucretius till Freud, om just detta med fruktan som grunden för religion.
The religion is ultimately a crutch and it's the opium of the people or whatever.
Man har haft olika anledningar att säga att försöka analysera religion så som en krycka, som ett opium för folket och så vidare.
And clearly if Christianity claims to be a faith that is not true.
Och det är helt tydligt om kristendomen gör anspråk på vad en tro utan sanning.
Then it is an illusion, either in the Marxist sense of being flowers on the chains of Western captivity.
Så är det en illusion i den marxistiska betydelsen utav att vara blommor på de fängslade proletariatet.
Or on the individual.
Det fängslade proletariatets kedjor.
Or on the individual sense of being the vital lie which sustains an individual who is afraid to face death itself.
Eller i den individuella betydelsen att det är en livslögn som hindrar en individ från att se sanningen och leva i verkligheten.
What would be a Christian response to some of these objections?
Vad skulle vara ett kristet gensvar på några av dessa påståenden.
At the lowest level, and this in itself is not an answer.
På den lägsta nivån, och detta är i sig självt inte ett svar.
It's important to see that non-Christian intellectuals are as prone to use religion as a means of manipulation as anyone is.
Det är sant att även icke-kristna, non-Christian intellektuella, använder religionen som ett sätt att manipulera.
In fact, often they're more prone.
Och det ligger närmare till hand för dem.
You probably know that Voltaire, who did not believe in God, refused to allow atheism to be discussed in front of his wife or his servants.
Man vet till exempel att Voltaire, som ju sa sig inte tro på Gud, förbjöd att man skulle diskutera ateism framför hans fru och hans små barn.
Atheism was for the elite, but it would corrupt the morality of the others.
Ja, ateism var för eliten, men skulle korrumpera moralen för de vanliga människorna, så att säga.
So even his wife's faithfulness, let alone his servant's honesty, was usefully cemented by religion.
Så hans frus trofasthet, trohet emot honom, hans tjänares ärlighet, det använde han genom att tillåta dem att ha en religion.
And you can see from ancient Rome right down to modern atheistic intellectuals that same movement.
Och ända från Rom till moderna ateister, så har jag samma sort typ av inställning.
Come up one higher still to make a second point.
Om vi går ännu lite högre för att nämna en andra punkt.
The reason that secularism is not satisfying today is precisely because it's man-made.
En av anledningarna att sekularismen inte är tillfredsställande idag är att den är människogjord.
In other words, everyone is aware that it's a fiction. It's a human creation.
Alla är medvetna om att det är en mänsklig skapelse.
Religions may be an illusion, but the illusion is only strengthened by the claim to truth.
Visst är religion en illusion, menar man, men den stärks genom detta att den gör anspråk på sanning.
Don't misunderstand me. That doesn't make them better. That makes them more dangerous.
Det gör dem inte bättre, utan gör dem mera farliga.
However false a religion may be, it has a strength because it claims to have an umbilical cord to the universe itself.
Hur falsk religionen än är, så har den sin styrka i att den gör anspråk på att ha kontakt med verkligheten.
But you notice that false though it may be, it's the claim to truth which gives it strength, and so truth again is important.
Hur falsk en religion än må vara, så är det just detta sanningsanspråk som är det styrka. Och som är det viktiga.
The question is it true or not?
Men frågan är det sant eller inte?
But let's move to a higher point still.
Men låt oss gå ännu en punkt högre.
If one can use reductionism or whatever to say that all is an illusion in the world of faith.
Om man alltså kan reducera allting och säga att allting är en illusion när man kommer till kärnan på alla trosystem.
Then the same sword comes back on the user.
Så faller svärdet, så drabbas svärdet också den som använder det.
Ibsen said, take away the lifeline of the average man, you take away his happiness.
Ibsen sa, tar du bort livslögnen hos en vanlig människa, så tar du bort hans lycka också.
But that comes back on the intellectual, because it's not just the average man's lie that's false, it's the intellectual's lie that's false too.
Och det kommer tillbaka på den intellektuella också, inte bara den gemene mannens livslögn som är fel, utan också den intellektuelles.
Or Freud can turn his reductionism on faith and say an illusion, the future of an illusion.
Freud kan använda sitt reduktionstänkande och säga att tron är en illusion.
But of course thinkers after Freud have turned the same process on Freudianism and said the psychoanalysis has no grounds for its faith either and is perhaps only an illusion.
Man kan använda precis samma reduktionistiska redskap på Freuds psykoanalytiska system och säga att det är inte grundat i någon sanning, utan är lika mycket en fråga om illusion.
So once again the sword cuts both ways and the question is doubly important, what is true?
Så vi ser här att svärdet har två äggar, så att säga, och drabbar dem som använder det.
But the finally the Christian answer is this.
Det slutliga kristna svaret är detta.
On the one hand in the Christian faith you have a strong claim to be true that can be justified.
Å ena sidan så har man alltså ett starkt anspråk på sanning, men en sanning som kan verifieras.
And on the other hand you have in the Christian faith a powerful critique of false religion.
Å andra sidan så finns det inom kristendom en stark kritik utav falsk religion.
So the strongest critique of religion is not Marx's.
Den starkaste kritiken mot religion är inte den marxistiska kritiken.
The strongest critique of religion is the biblical critique of false religion, which is far stronger than Marx's.
En ännu starkare kritik är den bibliska kritiken utav all religion, som är mycket starkare än den marxistiska.
Marxism began by saying the beginning of all criticism is the criticism of religion.
Marxismen säger att början till all kritik börjar i kritiken utav religionen.
Marxism is ending up today as a religion which is virtually stifling all criticism.
Men marxismen har stannat upp och stelnat idag till ett system som hindrar all form av kritik. En religion som hindrar all kritik har blivit alltså en religion.
So in the Bible you have on the one hand the claim to truth and an offer of how you can justify it.
I Bibeln har vi å ena sidan ett sanningsanspråk och ett sätt att verifiera, pröva denna sanning.
And on the other hand a critique of false religion which is as powerful as any critique in the world.
Å andra sidan en kritik utav falsk religion som är starkare än någon annan form utav kritik mot religionerna.
So the Christian has a negative reason to answer that. If faith is not true, it is an illusion.
Så en kristen har en negativ anledning att svara på frågan om tron inte är sann, så är den faktiskt en illusion.
But the Christian also has a positive reason to answer this question.
Men en kristen har också en positiv anledning att svara.
Because the Christian claim to truth is at the very heart of what the gospel is all about.
Därför att det kristna sanningsanspråket, det är själva hjärtat utav evangeliet.
Truth is so central to Christianity that Christianity stands or falls according to the claim to truth.
Sanningen är så central i evangeliet att kristendomen står och faller med detta sanningsanspråk.
Philosophically speaking, in Western history, the strength of Christianity lies in the nature of its claim to truth.
Filosofiskt talat så är kristendomens styrka i detta sitt sanningsanspråk, filosofiskt talat.
Sociologically speaking, in Western history, the strength of Christianity lies in its challenge to tension.
Sociologiskt så ligger kristendomens styrka i denna utmaning till att leva i en slags spänning.
And both the social dynamic of the Christian community and the social disruptiveness of Christianity in world history go back to the same thing.
Och både den sociala dynamiken i den kristna tron och den sociala omstörtande principen i den kristna tron går tillbaka till detta.
So Christianity makes a claim that is unequivocal and different from most other claims in the religious situation today.
Så kristendomen hävdar alltså att den är olika, annorlunda än alla andra trosystem i världen idag.
Compare this with some of the other attitudes to truth.
Jämför detta med alla andra attityder till sanning.
In a recent interview, one of the EST graduates was asked what he thought of EST.
I en intervju nyligen så frågade en student som hade gått igenom det här EST-träningsprogrammet vad han tyckte om det. EST alltså.
He said, I don't care if it's crap and not truth. It changed my life and that's all that matters.
Jag bryr mig inte om det är skräp, men dess huvudsakliga är ju att det har förändrat mitt liv.
And you can see that casual, subjective, experiential attitude to truth is very common, but not Christian.
Du ser alltså att det här liksom ganska likgiltiga attityden till sanning är väldigt vanlig. Bara det fungerar alltså.
Well, take a slightly different attitude to truth.
Eller ta en annan attityd till sanningen.
A friend of mine had a friend who was in an American airline sitting next to someone he described as being in countercultural regalia, the old hippie clothes and so on.
En vän till mig satt bredvid i flygplan bredvid en människa som såg ut så precis som sån här nyandlig människotyp som liksom såg ut som hade det här alla yttre objekten så att säga.
And this liberated gentleman was trying to persuade this friend that he should have a liberated lifestyle too, sexually, drugs and so on.
Såg ut alltså som någon slags hippie och den här frigjorde vännen, han försökte också övertyga min vän att han också skulle ha en frigjord attityd till livet, till sex och mycket annat.
But this friend knew the situation rather well.
Men den här vännen, han kände till situationen ganska bra.
So he played a game on this person.
Så han lekte lite med den här personen.
He said, you know, you're flying the right airline.
Så frågade han, är du säker på att du flyger med rätt bolag?
This is the one airline that has a really liberated, groovy, swinging policy.
Det här är ett flygbolag som har verkligen en frigjord och lite flummig sätt att driva sitt bolag.
He said, this is the airline you probably know where the pilots often take drugs when they fly and the flight attendants make love up in the cockpit and
det här flygbolaget som du kanske känner till har piloter som ofta tar lite narkotika lite och stärker sig på olika sätt och flygvärdinnorna har älskar varandra i lite överallt.
He built up the story for about 10 minutes at the end of which time he said the person next to him was sitting in a state of barely controlled panic.
Och han höll på så där tills den här vännen bredvid, till den här personen bredvid honom kom in i ett, nästan ett panikstadium.
But you see the point. His philosophy of life was fine for the private life.
Du kanske förstår vad jag vill säga här. Hans filosofi, det fassade kanske bra för det, hans helt privata lilla liv.
But even he didn't want anyone to fly an airline on that philosophy.
Men han ville inte heller, han ville alltså inte ens att någon skulle driva ett flygplan eller flyga ett flygplan enligt den livsfilosofin.
But again, Christianity is not like that.
Men kristendomen är inte sådan.
If Jesus Christ is Lord, he's Lord of everything or nothing.
Om Jesus Kristus är herre så är han herre över allting eller ingenting.
And the modern segmented, compartmentalized faith is nothing to do with the Christian faith.
Och den här moderna segmenterade, uppdelade tron, det har ingenting med den kristna tron att göra.
So this question has a tremendous urgency for Christians and anyone considering the Christian faith.
Så den här frågan har är väldigt angelägen för den som är kristen och för den som vill pröva den kristna tron.
Either Christianity is true in the way it claims or it's not worth considering for a second.
Antingen är kristendomen sann och stämmer överens med verkligheten eller så är den inte alls har någonting med det att göra.
Let me go on thirdly and lastly though to the question of how people discover such a strong truth.
Nu kommer vi till frågan hur kan man upptäcka en sådan stark sanning?
You know as well as I do, all of you at the university here, how contested truth is today.
Ni förstår alla ni som studerar hur utmanad och prövad sanningen är idag.
But one thing is certainly true, that the criteria you use are absolutely key to the truth you come to.
En sak är sann, att de kriterier du använder är avgörande för den typ av sanning du kommer fram till.
So whether it's science or faith, the key question is, what criteria are you using and are they the right ones?
Vare sig det gäller sanning eller vetenskap eller tro, så är det avgörande vilka kriterier använder du för att komma fram till detta.
It's obvious, for instance, that some criteria are quite wrong.
Det är helt tydligt att en del kriterier är helt felaktiga.
Let me give you two examples.
Låt mig ge dig två exempel.
I'm in the social sciences and the tool I often use is the sociology of knowledge.
Jag studerar socialvetenskap och sociologi och en av de redskap jag använder är
sociology of knowledge.
Kunskapssociologi.
In other words, the idea that you can interpret people's ideas according to the social context from which they live.
Med andra ord, man kan alltså tolka en människas idéer och föreställningar beroende på det sociala kontext som hon befinner sig i.
And this has obviously been used as a form of reductionism.
Och detta används som ett sätt, en form slags reduktionism, där man försöker reducera allting till detta.
So you can think of Marx, who said that religious ideology was purely a product of the substratum of society.
Och om man tar till exempel Marx, så sa han att religiös ideologi var helt och hållet en produkt utav de förtryckta massornas föreställningar.
The problem with this is it's simply self-refuting.
Problemet med detta är att det är självmotsägande.
If Christianity on the basis of sociology of knowledge is a product of its context,
om kristendomen utifrån kunskapssociologin är en produkt utav sitt kontext.
How do we know the sociology of knowledge itself is true and not a product of its context?
Hur vet vi då att kunskapssociologin är sann och inte en produkt av sitt kontext?
And applied in the simplistic way which many Marxists use today, the criteria is wrong because it eats them up too.
Och tillämpat på ett enkelt sätt och på simplistiskt sätt så blir det här kriteriet fel, för det äter upp vad man försöker nå fram till.
We'll take another example in philosophy, the so-called verification principle.
Vi tar ett annat exempel i filosofin, den så kallade verifikationsprincipen.
This was put forward by A.J. Ayer and the others in the 1930s.
Det här framställdes av positivisten A.J. Ayer och andra som följde efter honom.
They said that the meaning of a statement could be measured by the way it was tested through the senses.
De sa att meningen utav ett påstående kan prövas genom sinnesexperiment.
So what could not be tested and verified was not true.
Det som inte kunde testas och verifieras, det var alltså inte sant genom sinnen alltså.
So you couldn't test God through the senses, so God was nonsense.
Så du kan alltså inte testa Gud genom dina sinnen, alltså är Gud bara rent nonsens.
So something like dog is much more meaningful than something like God.
Så något sådant som hund är mycket mer meningsfullt än en sån påstående, ett ord som Gud.
At first it looked devastating to the faith.
Först så såg det här helt katastrofalt ut för den kristna tron.
And it descended on the Christian faith just like a guillotine.
Och det föll ner på den kristna tron som en giljotin.
But you see the same problem there.
Men här har man precis samma problem.
The one thing you cannot verify through the senses is the verification principle.
Det som du inte kan verifiera genom dina sinnen är verifikationsprincipen.
The verification principle is only taken on a leap of faith.
Den här verifikationsprincipen antar man ju helt på grund av
only to wake up to see the principle had devoured itself.
Bara för att vakna upp och se att den här principen hade ätit upp sig själv.
So there are many criteria which are distinctly wrong and we should reject their use completely.
Så det finns många kriterier som är helt felaktiga och vi måste förkasta dem.
On the other hand there are certain criteria which are not wrong but weak.
Det finns andra kriterier som inte är felaktiga men svaga.
For instance, the idea that truth is just a matter of correspondence and facts.
Det här idén om att sanning är bara en fråga om korrespondens, om fråga om fakta så att säga.
Let me give you an illustration to show how this is weak.
Låt mig visa, ge mig en illustration för att visa hur det här är svagt.
I remember listening to a student from Cambridge who is Christian arguing with a Frenchman from Paris who is an existentialist.
Jag kommer ihåg en kristen som var Christian who was
Cambridge Christian arguing with the Paris existentialist.
En kristen från Cambridge som höll på att argumentera med en student från Frankrike som var existentialist.
And the Christian student set out to prove the facts of the resurrection of Christ.
Så den här kristne studenten försökte bevisa de fakta kring Jesu Kristi uppståndelse.
In about 3 hours the argument raged backwards and forwards like a game of chess.
Och ungefär 3 timmar så gick argumenten fram och tillbaka som ett schackspel.
And late at night the Frenchman leant back and he said, "Yes, I believe you're right. Jesus Christ rose from the dead."
Och till slut så lutade sig den här franske studenten tillbaka och sa, "Okej, jag tror du har rätt. Jag tror att Jesus Kristus uppstod från de döda."
But the Christian then sat back in his chair as if he'd said checkmate.
Och den kristne satte sig då tillbaka i sin stol och sa, "Schackmatt."
And the Frenchman looked at him and said, "Well, so what?"
Men fransmannen tittade på honom och sa, "Men vad betyder det då?"
In his system,
vad har det för betydelse?
In his system you could have 6 resurrections a day before breakfast and they would have meant nothing.
I hans system så kunde man ha 6 uppståndelser om dagen och det skulle inte betyda någonting för honom.
All that the Christian had proved was one limited fact in a random universe that meant nothing.
Allt vad den här kristen hade bevisat för honom i hans tankesystem var alltså ett fakta i ett absurt universum. Ett litet faktum i ett absurt universum.
Now the correspondence element in truth is very important, but it's not enough by itself. The element of correspondence.
Så det här med korrespondens i principen, det är viktigt, men är inte tillräckligt.
The Frenchman's problem was not a problem of facts, it was a problem of the framework of his thinking.
Fransmannen, den här franske studentens problem, det var inte problemet med fakta som behövde bevisas, utan hela hans tankesystem.
And this Christian was just talking to him in a detached way when he needed to be engaging him as a participant, not an observer.
Och den här kristne försökte bara på ett liksom objektivt sätt diskutera med honom istället för att engagera honom i en djup diskussion och en djup samtal.
So Christianity claims to be true. But it looks very carefully at the criteria used.
Så kristendomen har ett anspråk på att vara sant, men man måste titta noga på kriterierna för sanning.
On the one hand it challenges false criteria and on the other hand it fills out criteria which are inadequate by themselves.
Det utmanar falska kriterier och fyller ut sådana kriterier som är ganska svaga, otillräckliga i sig själva.
How then could a thinking person come to discover the truth of Christianity?
Hur kan då en tänkande människa upptäcka den kristna sanningen?
It would be insulting to boil it down just to 2 minutes worth, but let me just stress some simple levels of understanding that a thinking person passes through.
Det är naturligtvis lite förolämpande att säga det här på, ge det här på ett par minuter, men låt mig bara ge några exempel på olika nivåer som man kan komma fram till.
And what is interesting today in the current philosophy of science discussion is how close faith and science really are.
Det intressanta i den här aktuella vetenskapsfilosofiska diskussionen är hur nära tro och vetenskap egentligen är.
In scientific language, both of them have to be justified according to the paradigm or the worldview.
I vetenskapligt språkbruk så måste båda just verifieras utifrån det paradigm som man har.
There are 4 simple levels which are essential.
Det finns 4 enkla nivåer som är helt avgörande, viktiga.
I'm not saying that people consciously think of them like these.
Jag säger inte att människor medvetet tänker på dem på det här sättet.
But even when they're not thinking of them, they pass through these levels like someone going up in a lift without being aware of the floors he's passing.
Utan att kanske vara medvetet tänka på dem så går man igenom de här olika stadierna som en hiss som passerar olika våningar.
The first level, and don't misunderstand me, is the level of understanding the place of need.
Den första nivån är att förstå platsen för förstå sitt behov.
Now let me quickly shut off the misunderstanding.
Låt mig först hindra ett missförstånd.
Need is very, very important.
Behov är väldigt viktigt.
But no one believes in God because of need.
Ingen tror på Gud på grund av ett behov.
Need is important because it means they disbelieve in what they believed in before because of need.
Behov är nödvändigt för att man man tar avstånd från det som man har trott innan och börjar söka någonting nytt.
In other words, the place of need in the religious search is like the place of an anomaly in a scientific theory.
Platsen för behovet i det kristna sökandet är samma plats som det här med en anomali har i en vetenskaplig teoribildning.
It's the need which shakes a person's faith or philosophy of life or worldview and starts them as a searcher.
Det är behovet som visar på otillräckligheten i en människas tidigare trosystem och börjar som får henne att börja en vandring, ett sökande mot någonting nytt.
There can be intellectual needs or moral needs or psychological needs. What kind of need doesn't matter.
Det kan vara intellektuella behov, psykologiska behov, moraliska behov. Vad behov det än är, det betyder inte så mycket.
Some needs can be extreme, some can be very mild.
En del behov är extrema, andra är ganska milda.
But it's some awareness of the understanding of need that begins the search and is the first level of understanding.
Och det är alltså någon medvetande om ett behov som sätter igång det här sökandet.
The second level is the level at which Christianity is considered as a possible answer.
Den andra nivån är att kristendomen anses som ett möjligt svar.
At this stage it's only considered as a possible presupposition.
I den här nivån så anses det så kan man se det som
possible presupposition.
Ett möjligt antagande.
In other words, realizing it or not, the searcher says to himself, if this were true, what difference would it make?
Man säger ungefär så här: om detta är sant, vad skulle det betyda? Vilken skillnad skulle det innebära?
And of course, in the back of his or her mind is the need to which they need the answer.
Och bakom detta, det bakomliggande är behovet att verkligen finna ett svar på sitt behov.
So they're seeing, does this faith which claims to be an answer throw light on the particular problem I have?
Så vad man funderar över, kastar det här kristendomen till exempel då ljus över det behov som jag har och ger ett svar på det?
But what's heavily underlined is the if this were true, would it make a difference?
Men det viktiga här, om detta är sant, skulle det innebära någonting annorlunda?
The third level of understanding is the level of understanding that surrounds evidences.
Den tredje nivån utav förståelse är den som har med bevis att göra.
If this were true, it would provide answers is level 2.
Om detta var sant så skulle det komma att ge svar på nivå 2.
But then the third question is it true?
Men den tredje frågan är det då sant?
Within the framework of the assumptions, are there facts which give weight to these answers?
Inom den ramen av antaganden så finns det fakta som underbygger det hela.
So there is a place, for instance, for the evidence for the resurrection within the framework of Christian assumptions after someone has a sense of need.
Det finns alltså plats för bevis, fakta, inom den ram utav antaganden som man har inom den kristna tron.
The fourth level of understanding is the level of commitment.
Den fjärde nivån som man kommer till när det gäller förståelse av den kristna tron är detta om överlåtelse.
Because when someone comes to see that Christianity is true,
för när någon då kommer fram till att se att kristendomen är sann och bevisat vara sann,
they see that here is a very distinctive type of truth.
Så ser man att här är en speciell typ av sanning.
A truth which is not detached, but participant.
En sanning som inte är frigjord från verkligheten utan kastar mig rakt in i den, en som gör mig delaktig.
A truth which is not impersonal, but finally personal.
En sanning som inte är opersonlig utan djupt personlig.
A truth which cannot be known at arm's length, but only by the commitment of someone signing their own name to belief.
En sanning som man inte kan lära känna på arms längst avstånd utan måste kräva en överlåtelse till en person.
Now I'm not saying for a minute everybody thinks of those four levels of understanding.
Jag säger inte att alla tänker på det här sättet, på de här fyra nivåerna av förståelse, ökande förståelse.
Sadly, there are many Christians who've missed out one or other of those levels.
Tyvärr finns det många kristna som har missat någon av dessa nivåer i sin växande förståelse av kristen tro.
The most commonly missed out one is the third.
Den vanligaste som man förlorar eller missar är den tredje.
And there are many people today who virtually say, I have a need, Christ is the answer, bang, I believe.
Det är väldigt många säger så här, jag har ett behov, Kristus är svaret, pang, och så överlåter man sig.
But you can see in this situation, the Christian claim and the current need are that we know that these things are true.
Men i denna situationen så kräver anspråket att behovet motsvarar också sådan sanningen som kan bevisas, som kan ge vittnesbörd för sig.
So does truth matter? Does faith matter? Absolutely today.
Så betyder tro någonting? Betyder sanning någonting?
Let me put it in the way.
Absolut, visst gör den det idag.
Let me put it in the way that one modern sociologist puts it.
Låt mig nämna det på det sättet som en modern sociolog har uttryckt det.
He says, just think of a mother with her baby in the middle of the night when the baby's crying.
Tänk på en mamma med ett spädbarn som gråter mitt på natten.
She picks it up and comforts and reassures it, and she says something to the effect, "It's all right. It's all right."
Hon tar upp det, hon tröstar det, hon säger kanske så här, ingen fara, det är ingen fara.
This sociologist points out that the deepest longing in all human society is for a sense of order.
Han sa så här, den här sociologen, att den djupaste längtan hos vanliga hos människor är denna känsla utav harmoni, utav ordning i tillvaron.
But if Freud is right, and if God is not there,
men om Freud har rätt och Gud inte finns där,
behind this human longing for order is the specter of death.
Så bakom denna längtan efter harmoni och ordning så finns det här död och overklighet.
So human beings are not just a community in the face of death, they're a conspiracy to drown out death.
Så mänskliga varelser är inte bara
not just a community in the face of death, but a conspiracy.
Inte bara en gemenskap som så att säga står emot döden och sanningen om döden, utan en konspiration emot döden.
In other words, things like order we assume every day of our lives from our mother onwards.
Såna saker som ordning så tar vi för givet från födelseögonblicket tills vi dör, hela tiden.
But are they a complete fiction?
Men är det helt och hållet en illusion, detta med ordning, harmoni?
Is our sense of love or joy or humanness a total illusion?
Är vår känsla utav kärlek, utav mening och inriktning i livet, är det och rätt och så vidare, är det bara en illusion?
Or could it be that God is there and that these things have ultimate meaning because he's there?
Eller kan det vara så att Gud verkligen finns där och att de har en mening just därför att han finns där?
C.S. Lewis used to say about many religious believers that they were like children playing and pretending to be burglars.
C.S. Lewis sa att om about Christians.
Religious believers, they were like children playing and pretending to
om,
be burglars.
Om religiösa troende, att de var som barn som lekte att de var
burglars.
Tjuvar.
When they were playing at being burglars, the whole religious thing was fun.
När de lekte att de var tjuvar så var det hela väldigt roligt.
True Christianity, though, said Lewis, is different.
Men sann kristendom är någonting annat.
It's like children playing and pretending to be burglars and suddenly they freeze because they hear a footstep in the hall of a real burglar.
Det är som barn som leker att de är tjuvar men plötsligt så fryser de till och hör fotsteg utav en verklig tjuv.
When people play at the game of belief, it's fun and just a nice human fiction.
Om människor leker tro så är det roligt och bara en mänsklig illusion.
But come close to the one who is himself the truth and you see that you not only search for truth, truth searches for you.
Men kommer du nära det som är honom som är ursprunget till all sanning så ser du att du kan inte bara leka med sanning utan sanningen kommer och uppsöker dig.
You begin by making your demands of truth and you end by he who is truth making demands of you.
Du börjar med att ställa krav på sanning och då kommer du att märka att han som är sanningen börjar ställa krav på dig.
So in a curious way the modern world is back to where Augustine described it a long time ago.
På ett underligt sätt så är moderna världen tillbaka där Augustinus en gång levde i.
You have made us for yourself, he said to God. You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you.
Motsvarar hans påstående när han säger så här att du har gjort oss för dig själv och vårt hjärta är oroligt i oss till dess att det finner ro i dig.
Perhaps nothing in the modern world matters more than truth and faith.
Det finns ingenting i den moderna världen som betyder mer än sanning och tro. Den som har frågor att ställa. Om det är så att en del känner att ni vill bryta upp så får ni gärna göra det. Men är det så att ni har frågor så alltså ska vi tillåta en stund av att ställa frågor och ha ett samtal, en dialog här. Men de av er som känner att ni vill bryta upp så ska vi ge kanske någon minut för det. Och så får de som vill stanna kvar och ställa frågor göra det också. Så får du ta det mening för mening. What do you think of chance? Random chance. In what extent is chance guiding our lives? Does it exist in the background of God's sovereignty and all might? Suppose I fall from my cycle bike and hurt myself badly. Can this be seen as a chance determined by physical and psychological factors, or is it God's will?
The last question is easy to answer.
Den sista frågan om det här med till exempel antar jag faller från min cykel och slår mig illa, kan det ses som en slump determinerad av fysikaliska och psykiska faktorer eller är det Guds vilja?
Because in the light of what I was saying, no disaster, no evil is God's will in that sense.
I en betydelse så kan man säga alltså att inget ont, ingen ondska är Guds vilja i den betydelsen.
The important thing about chance for the Christian is that chance is not absolute or ultimate.
Det viktiga för en kristen är att slumpen är inte någonting absolut och inte det slutgiltiga.
In other words, God is sovereign and there's no chance behind God.
Med andra ord, Gud är suverän och det finns ingen slump bakom Gud så att säga.
Or put it differently, God is infinite and there's no fate behind God as would say the Greek gods.
Med andra ord, Gud är oändlig och det finns inget öde som på något sätt styr Gud som i den till exempel grekiska gudatron.
But I think at the human frequency level, if you could put it like that, at the human frequency level, there are things which to us appear like chance.
När det gäller på den mänskliga nivån, när det är saker och ting som händer oss, så finns det sånt som ser ut som en slump.
And I personally don't think there's anything wrong with seeing chance at that very modest level, so long as you don't see it as an ultimate thing.
Om man ser alltså slumpen på en begränsad tillfällighetsnivå, så är det inget fel att se det som en slump, en tillfällighet så att säga, på en låg nivå, men inte som något absolut och slutgiltigt.
But for the Christian, what's important is that one doesn't say play on chance and become, say, the gambling, whatever, or fatalist or superstitious or whatever.
Man kan inte spela med slumpen och bli en ödesmän, tro på ödet och så vidare. Kan man inte göra som kristen, så som varande det slutgiltiga.
But clearly in a world where there are many things that are surprising and inexplicable, unexplained, there are lots of things one can, in quotes, put down to chance, but not ultimately.
Naturligtvis finns det mycket överraskande, oförklarligt, som verkar tillfälligt, som för oss alltså i vår begränsade, utifrån vår begränsade utgångspunkt, kan verka vara slump.
I personally think some Christians who deny that completely end up rather humorless.
Men sådana kristna som helt förnekar detta utifrån till exempel Guds allmakt, de har oftast väldigt dålig humor.
But it's very carefully framed.
Men det måste alltså vara inom ett begränsat område som vi kan tala om detta.
Do you want to put that into Swedish? Do you want to put that in Swedish?
Kan du sätta det på svenska också?
I just wish more people asked that question, because that's the central communication question today.
Jag skulle önska att fler ställde just den frågan, därför att det är ett centralt kommunikationsproblem idag.
And that's actually the subject of the first talk tomorrow morning.
Det är faktiskt ämnet för mitt föredrag imorgon.
But put very simply tonight, I would say this, that 99% of Christian communication is directed at only 1% who are ready for it. So most of it's useless.
Men för att säga det väldigt enkelt, så kan jag det här påståendet att 99% av den kristna kommunikationen riktas till 1% av människor, sådana som man antar har det här så kallade behovet.
Because the Christian communication assumes that people are open enough or needy enough or interested enough. Which of course most people aren't.
Kristen kommunikation tar för givet att människor är tillräckligt öppna, har tillräckligt stora behov och tillräckligt mycket sökare för att ge ett gensvar på den här kommunikationen.
So that's the subject of tomorrow. The reason I did this tonight was simply the fact that if anyone wasn't a Christian and was interested enough to come, that shows some degree of interest.
Alltså,
but tomorrow, the other thing.
Ja, jag kommer alltså ta upp det här djupare imorgon, alltså just det här problemet med att inse sina behov. För jag vill inte bryta ner era. Okay. You talk about reality and truth and how we can know or, but how can we know what type of truth Osgenis is speaking of? How can one know, come to the insight about this truth, as since our arv och miljö, alltså since our heritage and our surroundings and our culture has influenced us in such a degree. If we talk about an almighty God, how can we know that he talks, that he receives us? We perhaps have understood wrong who he is and so on. Perhaps our language, our inner and outward language, doesn't is not sufficient to comprehend our if our heritage and surroundings and culture.
Of course, there are many, many problems surrounding truth.
How can truth reach us? Vill ni att jag ska läsa upp den här frågan igen? Alla uppfattar, not everybody understood it and heard what she said the first hand. Om vi talar om verklighet och sanning, hur kan vi veta vad för typ av sanning Os Guinness talar om? Hur kan man komma till insikt om denna sanning eftersom vårt arv och miljö och kultur påverkar oss i stor grad? Om vi talar om en allsmäktig Gud, hur kan vi veta att han tar just oss till sig? Vi kanske har förstått fel. Kanske något språk, inre och yttre, inte räcker till att förstå om vårt arv, miljö och kultur inte hjälper oss på vägen. Hur kan då sanningen komma till oss?
I don't disagree for a minute that the problems surrounding truth are tremendous. That's why it is at such a low level today.
Jag förnekar inte att problemen kring den här sanningsfrågan är stora och att vi har varit tvungna att förenkla lite här idag till exempel.
But I would just challenge you to think about the human predicament at deeper and deeper levels, and you'll see the importance of truth is enormous.
Men ju mer man tänker på den mänskliga situationen och svårigheterna och mänsklighetens situation idag, ju större ser man behovet av en sanning.
Let me just take an ordinary level woman's problem that was just shared recently.
Ta bara på en helt vanlig vardaglig nivå en kvinnas problem som jag fick höra talas om idag.
I heard a non-Christian woman arguing like this in public.
Jag hörde en icke-kristen kvinna som argumenterar på det här sättet offentligt.
She said, I hate men making love to me when I feel they're just using my body.
Jag hatar människor som älskar mig när jag män, ja. Män som älskar mig när jag vet att de bara vill använda min kropp, manipulera den och använda den.
And she said the worst thing about it is because they're not interested in the real me. But what is the real me?
Hon sa så här, ja, det är just därför att de inte är intresserade av mitt verkliga jag. Men vad är mitt verkliga jag?
So all in the brief time we had to do tonight, I'm just trying to raise the question that truth matters at all sorts of levels supremely.
Vad jag ville säga här ikväll är att sanningen angår oss på alla typer av nivåer väldigt djupt, detta med sanning.
And once you begin to see it matters for yourself or for human beings or whatever, then these questions are urgent, they're not just theoretical.
Och om sanningen verkligen är angelägen, då är de här frågorna som jag ställde så tränger de på, är viktiga att ge svar på.
You know, if these are your questions, get in touch with Sven Svedolf here or others around Göteborg who will take these questions seriously until you get to the end of them, because tonight's been terribly brief and general. But these questions can be answered with time and patience and perseverance.
Om den här sanningen verkligen angår oss djupt och vi vill söka vidare och inte bara en teoretisk fråga, någonting abstrakt som vi liksom bara ställer för frågans skull, då ska vi ta oss tid och verkligen gå vidare och söka, för att det finns svar, tillräckliga svar, och det finns människor här som kan hjälpa dig vidare att verkligen ge de här djupare svaren på de här frågorna.
I can remember people in the 60s agonized by the question, was reality real at all?
Jag kan komma ihåg på 60-talet människor som verkligen våndades inför de här frågorna. Finns det någon verklighet alls?
And that's a desperately important question, but you can't answer it in 2 minutes.
Och det är en desperat viktig fråga, men du kan inte svara på den på 2 minuter.
But I can think of many of those people today who've got the answer and who are building on it. And so there are answers to all the questions you raised if you pursue them with some Christian who understands.
Och jag kan tänka på många av dessa som ställde de här frågorna, som fick svaret och som bygger sina liv på det här svaret, därför att de sökte vidare. Och om du vill finna svaret på dina frågor, så finns det alltså sådana, så finns det möjlighet att få svar.
So I'm sorry if I sort of tantalize by being so general, but there are many Christians here who take the discussion further.
Jag är ledsen om jag har liksom retat någon, därför att jag har varit så generell i mitt sätt att gå igenom saker och ting här ikväll. Det finns alltså kristna här som kan hjälpa vidare i att besvara specifika frågor, frågeställningar. Att Gud vet allting och kan göra allting. Men finns det inte en stark ond makt som också är stark? Finns det inte också en ond makt som också är stark? Om det inte finns en stark ond makt, varför säger, finns det kristna som säger, som talar om en fallen ängel? Och hur stark är den här fallna ängeln då?
Let me say immediately that the Christian understanding of the evil one is at the very heart of the Christian faith too.
Låt mig då omedelbart säga att den kristna förståelsen av en ond makt, en ond människa, en ond personlighet, också är en central del av den kristna tron.
And whether you're asking about evil in terms of suffering or evil in terms of the evil one, I find this a strength of Christian realism, not a weakness, that it does justice to these things.
I just missed it.
Oh. He was off in his own world. You know, I find that whether it's the evil in the world or the evil one in the world, this realism of the Christian faith is a strength, not a weakness.
Vare sig man talar om det onda i världen eller den onde, så att säga, i personliga termer, så är detta en styrka i den kristna tron. Det alltså finns en realism när man tar ställning till det onda på detta sätt.
Orwell made this remark about H.G. Wells.
Orwell gjorde det här påståendet om, gjorde det här anmärkningen om H.G. Wells.
He said poor H.G. Wells was too rational for the real world.
Stackars H.G. Wells, han var alldeles för rationell för den verkliga världen.
And at the heart of the Christian faith is an incredible realism about evil.
Och hjärtat idag i den kristna tron, så finns det en oerhörd realism kring detta med ondskan.
And the Bible certainly believes that above human forces are principalities and powers and superhuman forces. It's not just the devil, but all these other forces too.
Och Bibeln säger klart och tydligt att över de mänskliga makterna och systemen, så finns det en övermänskligt system av makter och krafter. Inte bara den onda, utan många onda krafter och makter.
And I know quite a number of people who have become Christians because of their experience of this very reality. Not through freaky things, but through very basic normal things.
Och jag känner många kristna som har blivit kristna därför att de har kommit i kontakt med och insett dessa verkligheter, inte bara genom sådana här mystiska saker, utan genom sin erfarenhet.
For example, friends who worked in the White House who have felt that above the purely human political power, there's something that's a superhuman power there in terms of the concentration and intoxication of power in Washington.
Och jag känner vänner som arbetade i Vita huset som kände i vissa tidpunkter att ovanför det här maktsystemet som finns där i Vita huset, så fanns det övermänskligt system som genomträngde och liksom förgiftade atmosfären.
So for the Christian, whether it's the 20th century Christian or the Apostle Paul, these things are real, but the important thing is they're limited and finite.
Så både för moderna kristna och för aposteln Paulus, så är det här verkligheter, men de är inte sådana att de är absoluta och är starkare än Gud.
Again, if any of you don't believe in these things, just look at the record of the 20th century.
Om någon av er inte tror på det här, så titta bara på hur 20 århundradet har sett ut.
With literally hundreds of human beings murdered by human beings.
Med hundra miljoner
ja,
hundra miljontals människor som mördats brutalt utav människor.
Either you end up with an optimism which doesn't face the facts.
Antingen så slutar med en optimism som inte alls tar hänsyn till fakta i historien.
or a realism which leads you to despair if that's all human beings are and there's nothing else at all.
Eller en realism som lämnar dig i förtvivlan om detta är allt vad som om detta är allt vad det finns när det gäller människan, den här ondskan.
Or the Christian perspective, which is both realistic and yet accounts for more than the human realities, and therefore allows hope too.
Eller den kristna tron då, som räknar med den här mänskliga verkligheten, ondskan som en verklighet, men ändå ser att det finns någonting utöver detta som ger oss en grund för ett hopp.
So I'm unembarrassed to believe in the devil, but I believe he's not infinite like God is.
Jag är inte alls skäms inte alls för att tro på en personlig ond makt, djävulen. Men jag vet att Gud är större och starkare. Frågan lyder så här: är sekulariseringen en positiv utveckling för kristendomen? Är sekulariseringen en positiv utveckling för kristendomen? Om svaret är ja, vad får då Gud plats i den moderna människans liv? Bonhoeffer tar ju upp denna fråga om människans myndigförklarande som en följd av sekulariseringen. If secularization is a positive development for Christianity, is secularization a positive development for Christianity? If the answer is yes, what place does that give God in modern man's life? Bonhoeffer wrestles with this question about man's come of age as a consequence of the secularization.
I disagree with Bonhoeffer about the positive advantages of secularization, and I think most modern commentators would too.
Jag håller inte med Bonhoeffer om fördelarna av sekulariseringen. Jag tror att de flesta moderna kommentarer idag alltså också skulle motsäga honom.
We must be fair to Bonhoeffer and say that he never spelled it out.
Vi måste vara hederliga mot Bonhoeffer och säga att det var aldrig han som liksom förde det här resonemanget till sin yttersta spets.
But those who spelled him out, like Harvey Cox in The Secular City.
Men de som liksom förde vidare det här resonemanget var Harvey Cox i boken till exempel The Secular City, den sekulariserade staden.
Were sociologically and theologically very short-sighted, and their theology hasn't lasted.
Och Harvey Cox var alltså sociologiskt och teologiskt väldigt kortsynt. Det syns på att deras teologi har inte hållit så länge.
People say that the strange thing for Bonhoeffer was that he believed in the disappearance of religion.
Människor säger att det underliga med Bonhoeffer var att han trodde på att kristendomen skulle försvinna.
When he was living right under the shadow of one of the most powerful modern secular idolatrous religions that the world's ever seen.
När han levde under en av de mest starka sekulära religiösa trossystemen som har funnits i modern tid.
But I wouldn't quarrel with Bonhoeffer so much as to say that secularization, considered neutrally, is a disaster for the church.
Men jag kan hålla med om att sekulariseringen har varit har varit mycket nedbrytande för den kristna tron och den kristna kyrkan.
Because what it's done in essence is it has cut the lordship of Christ out of the central areas of our lives.
Vad det har gjort är alltså att det har skurit bort detta Jesu herradöme på väsentliga, ja, centrala områden i våra liv.
So one modern commentator puts it, Christianity today is privately engaging but socially irrelevant. That's the result of secularization.
Och som någon har sagt att kristendomen idag är privat engagerande men socialt irrelevant, och det är vad sekulariseringen har gjort med kristendomen.
Well, let me use the example I used this morning with the pastors, and every time you eat a McDonald's hamburger, think of this.
Eller låt mig ta det här exemplet som jag gav i morse på föreläsningen, att varje gång du går till en hamburgerrestaurang så tänk på detta.
The founder and the president of McDonald's is an evangelical Christian.
Att grundaren och presidenten i den här firman McDonald's är alltså en evangelisk kristen.
He was asked by the New York Times what he believed in. He said, I believe in God, the family and McDonald's hamburgers.
Och när man frågar honom vad han trodde på, så sa han, jag tror på Gud, min familj och på McDonald's hamburgare.
But then he added, and when I get to the office, I reverse the order.
Och när jag kommer till mitt kontor så vänder jag på ordningen. Först McDonald's då, och sen familjen och så sist Gud.
And that is secularization, and that's a disaster for the church and the Lordship of Christ.
Och det är sekulariseringen som har skapat en sådan inställning, och det är förödande för den kristna tron.
I would just say no sociologist takes the secular theologian seriously.
Jag skulle vilja påstå så här, att ingen sociolog tar sekulariseringsteologin riktigt på allvar.
So Bonhoeffer had an excuse, but the secular theology of the 60s was just plain stupid.
Man kan förstå Bonhoeffer, men sekulariseringsteologerna på 60-talet, de var tokar. Om det lever kvar. Thinking that you place God in the private sphere and keeping out of the official, is there still something that is going on here?
I would say that most Western Christians do it every day without realizing it.
Jag skulle vilja påstå att det här tvårumstänkandet, alltså att man lämnar Gud utanför det officiella samhälleliga livet, det är vad de flesta kristna gör idag.
In other words, there are thousands of Christians.
Omedvetet.
There are thousands of Christians in the public sphere, such as in Volvo or Fiat or Whitehall or Pentagon or whatever.
Det finns tusentals kristna i det offentliga livet, som på Volvo-fabriken, Fiat eller vad det än är.
But studies have shown that the limit of their witness is personal.
Men studier har visat att, att deras vittnesbörd begränsas till sig, till det helt personliga sfären.
So they don't swear and they don't sleep with their secretaries and they don't get drunk at the office party.
Så att de svär inte, de sover inte, de ligger inte hos sin sekreterare och de blir inte druckna vid olika firmafester.
And they do pray for their colleagues and they do witness, but it's purely personal. They don't think Christianly about business ethics, about their employees and so on.
Och de kanske ber för sina kamrater, arbetskamrater, och vittnar då och då. Men de tänker inte kristet på sin uppgift och på kristen etik och hur man bedriver affärer och så vidare i det offentliga livet.
You could put it like this: Luther's original doctrine of the two kingdoms was tremendous until secularization happened.
Luthers tvåregimentets lära var fantastisk ända till sekulariseringen började.
When secularization came, what it changed was the private sphere was the religious sphere, and the public sphere went on as it went on anyway.
Och när sekulariseringen kom, så blev alltså den här delen, den tronsfär så att säga, den privata sfären, och sedan den offentliga sfären, den lämnades helt utanför tron.
And of course that encouraged the rise of Hitler.
Och det gav ju svängrum för Hitler, till exempel, i det lutherska Tyskland.
But of course too, that wasn't Luther's original doctrine. I think Luther's original doctrine is tremendous, but what it's become in Lutheranism in places is awful.
Men det var inte Luthers ursprungliga lära och undervisning, men vad den har blivit i lutheranismen senare och sedan i mötet med sekulariseringsprocessen, det har blivit en förödande konsekvens utav det.
Thank you.
Mm-hmm. Förstod alla frågan?
Another good question.
Det är en annan bra fråga.
We can believe that Jesus is exclusively the way to God as he claims, that Christianity is absolutely true.
Vi kan alltså tro att Jesus på ett exklusivt sätt är vägen till Gud och att kristendomen är absolut sann.
But that doesn't mean that nobody else has any truth.
Det betyder inte att ingen annan kan ha sanning.
So there are two extremes which are wrong. The one extreme is the liberal extreme that all the ways are the ways to God.
Det finns två ytterligheter som är felaktiga. En är den liberala synen, att alla vägar på sätt och vis leder till Gud, att allting har en bit av sanningen, så att säga.
The other is the extreme of certain conservatives who say we've got the truth no one else has.
Den andra ytterligheten är somliga konservativa kristna som säger att vi har sanningen, ingen annan har någon sanning alls.
The theological answer to that is Romans 1:18.
Det teologiska svaret är Romarbrevet 1:18.
Where Paul says that unbelievers hold the truth in unrighteousness.
Paulus säger att icke-troende håller sanningen i orättfärdighet, undertrycker sanningen.
And it literally means they're holding truth hostage. They've hijacked the truth.
Det betyder att de håller sanningen fången. De har rövat sanningen.
But that means that every faith or worldview or philosophy is half truth, half unrighteousness.
Det betyder alltså att varje religion, varje filosofiskt system eller ideologi kan vara hälften sanning, hälften orättfärdighet.
Often as Christians we concentrating on the unrighteousness, the wrong ideas so much that we forget to admit and recognize the truth.
Ofta som kristna så koncentrerar vi på orättfärdigheten, det som är felaktigt, osanning, och ser inte det som är sant i ett annat system.
The Calvinists call this common grace, that's the technical term for it.
Calvinisterna kallar detta att Gud på ett allmänt sätt har uppenbarat sig, Guds allmänna nåd.
But it means, for instance, an atheist husband may love his wife better than I love mine and put me as a Christian to shame.
Det betyder till exempel att en ateistisk man kan älska sin fru mycket bättre än vad jag gör som kristen och få mig på skam.
Or an atheist painter or Marxist painter whatever may paint far better than a Christian artist.
Eller en ateistisk konstnär eller marxistisk eller vad som helst kan måla, uttrycka sig skapande mycket bättre än en kristen.
Or a humanist academic may have far better insights than a Christian academic.
Eller en humanistisk akademiker kan ha mycket djupare insikter än en kristen akademiker.
But not only should this not surprise us, we should expect this because they're made in the image of God.
Det skulle inte förvåna oss, utan vi borde förvänta oss det, därför att alla är skapade till Guds avbild.
We don't accept their faith is ultimately, fully, finally true, but it has elements of truth in it, and we should be the first to recognize all truth is God's truth, as the early church said.
Vi anser inte att deras sanningssystem är den slutgiltiga sanningen, den absoluta sanningen, men det finns element av sanning i den som har att göra med detta att de är skapade till Guds avbild.
But that's not relativism. That truth is not a saving truth apart from Christ. It's not the full truth apart from the scriptures and so on.
Det är inte relativism detta, för att den sanning man har är inte en frälsande sanning. Det är inte den fulla sanningen skild ifrån skriften.
Incidentally, it means you have two approaches if you want to communicate to them.
Man kan ha två sätt att närma sig människor när man ska kommunicera.
The negative approach is to fasten on the unrighteousness, as it were, the false presuppositions in their philosophy.
Det negativa sättet att närma sig kan vara är då att man koncentrerar sig på det felaktiga, på det falska i deras system.
And since they're not finally true, the more you push them out to be.